Hej och välkomna till Penna möter papper avsnitt 157. Tolle Hyggudmundsson.
Ja, men alla tiders. Bra med er också.
Ja, men. Och Lindeskog.
Ja, det är helt okej.
Och så står det till med vår gäst för dagen, Per Strand.
Jo, det är mycket bra och mycket spännande att vara här.
Ja, så vi tänkte... Jag vet inte, vi får se. Det är kanske ni som, vissa som vet vem Per är, och om inte annat så vet ni det efter det här lilla samtalet. Så att jag tänker vi kan väl börja lite med att du har en liten kort introduktion. Berätta så ditt, vad ska man säga, intimt som du vill.
Oj då. Jag tänker nu hålla på ett ganska övergripande plan då. Så jag kan, yrkesmässigt så är jag ju biträdande professor i elektromagnetisk fältteori och plasmafysik på Chalmers. Mm. Och räkna på fusionsreaktorer, transporterna, så lite framtida energikällor, ren kärnenergi, till skillnad från vissa andra spektro. Men det är inte därför jag är här, gissar jag, så att det är lite mer att jag har ett intresse och en liten bysyssla med samla på pennor och också sälja lite på pennor.
Hur länge har du hållit på med pennintresset?
Det är faktiskt lite anslutet till yrkesrollen. Jag doktorerade i, så är jag på Chalmers då, men då var jag utsänd till Oxford på Jetter, ett experiment. Och då hängde jag runt lite på ett ställe som heter Penns Plus i Oxford, som fortfarande finns. Och John Allen som ägde det då tog mig lite under hans vingar där och lärde mig en del om pennor och samlande och sådär. Så jag kom därifrån med några pennor och lite böcker, vilket tror jag är underskattat nu. Bra referenslitteratur är alltid bra att ha. Så jag hängde där och sen så bodde jag inneboende som kvinna som var inköpsansvarig på Oxford University Press, som kunde skaffa billiga krosspennor. Så på sådana visen är det. Och det började där då. Sen så kom jag ju hem, det här, nu är vi 93-94 någonstans. Och så kom jag hem efter att ha köpt böcker och Andy Lambros bok Fountain Pens Vintage and Modern. Med olika kapper med fina pennor på. Tänkte jag får gå in och kolla om det finns några svarpennor i butikerna här, och jag var in på en antikaffär. Första jag ser är en Mont Blanc 144 i grön randigt. Som jag köper.
De är inte så vanligare.
Men då var det lättare att hitta dem än vad det är nu. Och den fanns med på omslaget då. Så jag tänkte att det här var jätteroligt. Nu ska jag samla var och en av pennorna som finns på det här omslaget. Jag har kommit till den pennan och sen så har det varit stopp. Så att, ja. Men det var där det började. Och sen så har jag väl bara fortsatt då, så att säga. Jag har för mig att resa lite och bott lite i USA också. Där det är lite lättare att hitta mer spännande pennor än här då, så att säga. Speciellt om man som jag är tidigt av den tidiga epoken då, runt 1900-talets början.
Mm. Och skulle du identifiera dig som samlare eller användare?
Ja, jättebra fråga. Jag är nog mest samlare, men jag använder pennor hela tiden då, så att säga, och, i olika sammanhang.
Hur kommer det sig att det är lättare att hitta pennor i Nordamerika?
Det var inte riktigt det jag sa. Det är lättare att hitta de pennor jag är intresserad av i Nordamerika.
Okej, okay, ja.
Och det är ju tidiga Waterman-pennor då. Och de, ja. Men det, jag bodde ju i Tennessee då. Och jag åkte runt på antikmarknaden där. Och det, jag hittade inga Waterman. Jag hittade ganska många Schaefer. Och jag fattade inte det förrän jag insåg att det var Pickers som åkte runt och plockade upp alla bra pennor. Men de hade fått till sig att Schaefer, de är svåra att reparera. Så de behöver ni inte ta. Så den där jag hittade under ett par år i djupaste Tennessee, där det var Schaefer-pennor och någon enstaka riktigt bra Waterman och sånt där också. Men Sverige ligger lite efter med det där, och de riktigt bra sakerna har vi liksom, vi har inte haft ekonomi för att ha lyxpennorna, så att säga, och det är de som är intressanta.
De köptes aldrig in på 20-talet där det var liksom aktuellt till folks byrålådor?
Nej, jag tror att det var något mer, de är riktigt fina med silver och guldöverdrag. De har sålt sig väldigt små upplagor i Sverige. Dock går de att hitta fortfarande. Det är inte så att de inte har sålt sig överhuvudtaget. Det går att hitta.
Men samlingen, är det vintage eller moderna pennor mestadels? Eller har du liksom...
Största delen är vintage. Jag försöker ju samla på tidiga Waterman, men det breddar till det jag hittar då. Jag har ju en viss förmåga att tänka att ja, men det där kan jag köpa in och så kan jag förvandla dem till något bättre som jag är mer intresserad av. Men de tenderar inte att gå ut, utan de stannar kvar.
Mm.
Ja, sen så är det en del mycket. Jag är ju väldigt förtjust i moderna Watermans. En generation tillbaka då. Man 100, Edson och de pennorna. Så de tenderar jag samla på mig också. Men då är det mer som användare ofta då. Vintage är lite oftare att de ligger i displayen snarare än i i pennfacket då, så att säga.
Favoritpenna vintage då? Har du någon? Är det den första Montblanc du köpte där, eller har du hittat något bättre?
Nej, det finns några. Jag har min fars gamla Parker 51 som jag är väldigt förtjust i. Och sen så har jag en första års Parker 51 som jag hittade i Bethlehem, Pennsylvania, ute i en antikaffär som jag också är extremt förtjust i. De hade den som testmarknad där. Men vad jag använder som vintage då? Jag gör lite skillnad på att använda vintage och samla då. Jag använder det Waterman 94 gärna med en röd eller en gul spets. Då. Röd är vanlig standard, medium standard och gul är en rounded. Så de påminner ganska mycket om moderna reservoarpennspets. Men samlarmässigt så är det kanske de tidigare som är före första världskriget då, som jag samlar på. De hittar man inte så ofta.
Och när det gäller de moderna pennorna, favoritsamlar och användarobjekt?
Ja, det är mindre, det är lite vintage jag samlar på där då, lite Waterman, eller så vintage, moderna limited editions menar jag, Waterman och några sådana. Men det lockar mer att använda de moderna faktiskt. Och då är det Sailor 1911 Real, liksom standardpenna jag alltid har med mig då. Och även en Waterman Man 100 i svart. De skriver så fruktansvärt bra. Det är inte det där flexibla som många är ute efter, men de är fruktansvärt sköna, de glider väldigt, väldigt bra.
Nu blir man ju lite nyfiken på bläcket här också, det har vi inte, vad är det? Är du en sån enbläcksperson eller?
Nej, jag är nog, jag säljer ju också bläck då, så jag har väldigt mycket att välja på. Så det blir lite sånt vad jag är lite nyfiken på att testa och sånt som jag har till vardags då. Så när jag skriver för jobbets skull så är det ofta Urbans LIDT. Som är brunaktigt bläck som gör sig väldigt bra på lite lätt ljus gula papper. Annars är det Watermans blåsvart eller Sailors nanobläck. Då. Också Rohrer och Klingner använder jag ganska mycket. Men annars så är det liksom ingenting som alltid sitter i, utan det blir vad som jag råkar sträcka mig över.
Ja, men du nämnde lite din webbutik där. Vad ska man säga? Hur länge har du haft den och hur kommer det sig att du startar den?
Jag är från Sandviken och där finns det en bokhandel. Och det var någon jul när jag var uppe där omkring 2000, det var senare, det var 2002-2003. Det var svårt att få bläck och de hade visserligen. Så något år senare gick det inte alls att få tag på bläck, så blev jag lite sur. Då tänkte jag att men här kanske man kan göra någonting. Så jag tog kontakt med Terry Johnson på Private Reserve i USA. Och sa att jag vill köpa lite bläck av det, men jag vill importera det. Så det började jag göra då. Så det var med det första märket jag tog in var Private Reserve. Och då hade jag hela butiken i en låda i byrån hemma. Vad så det började. Och sen så började jag tänka att men det här gick ju bra. För det tog fart ganska fort faktiskt. Det fanns ett uppdämt behov kände jag. Just för de här bläcken som vissa kände till då. Sen fick jag med Pilot. De var väldigt snabba att hoppa på. Andra var extremt tveksamma för de fick så mycket klagomål från bokhandeln. De såg det som ett hot. Så jag tror att jag och några till som var, några andra som var tidigt ute ändrade ganska mycket på själva mentaliteten och affärsmodellen för pennförsäljning i Sverige helt enkelt. Så Pilot, Lamy, Karandash var tidigt ute. Och så Parker Waterman kom sen och sen så byggde jag på då. Nu är Sailor mitt största märke.
Och hur tänker du ut de märkena som du har i butiken? Har du dem, är det mest för att du själv vill sälja dem eller är det de som finns möjlighet för dig att sälja? Förstår du skillnaden där?
Ja, jag förstår det. Nej, de är nog ganska medvetet valda för att ha kvalitet. Jag har nog börjat med att köpa att det var bra pris per kvalitetspunkt på dem så att säga. Va? Men det har ändrat sig ganska under åren. Men märkena ligger kvar. För pennmarknaden har inte liksom varit särskilt vänlig mot kunderna de sista åren. Då, med guldpriser och kostnader för material och transporter, frakter och andra saker har gått upp väldigt mycket. Så vi har sett ganska mycket kostnadsökningar på väldigt många av tillverkarna då. Men väsentligen är det alltid kvaliteten som gäller då. Och jag tittar på andra märken också, men det är väldigt få som kommer in nya då, så att säga.
Alltså du tar det bland in och testar och så känner du att ja, det var ju trevligt men inte för butiken.
Ja, precis. Jag testar ganska mycket och oftast är det snarast det där tyckte jag inte alls om. Det finns väldigt mycket bild ute nu som jag inte tycker borde säljas.
Nej, men jag tänkte lite på det du pratade om. Du har ju hållit på länge och jag vet inte om det här i just... Det känns ju som vi började väl den här podden i början av någon form av andra våg. Eller liksom det blev väldigt populärt. Vi var ju hade väl ganska bra timing där skulle jag säga. Med det. Eller jag vet inte om det kanske har varit tredje vågen. Men jag funderar... Jag uppfattar att det finns en viss skillnad mellan dem som har varit med länge och de som kommer in nu, och att det är liksom, kan du berätta lite om skillnaden mellan de som var med på vad man säger, när du började och de som börjar
ja,
nu?
Ja, men jag tror det är en väldigt stor skillnad. De första, när jag började samla, och de mest jag var på då, de var nästan uteslutande vintage. Och det var inte superviktigt att saker och ting var renoverade till att funka heller, utan det var mer intressant vilka modeller det finns, färger, mekanismen är väldigt viktigt då. Så det är mer historien kring den tekniska historien kring samlandet och olika modeller, hur vanliga och ovanliga de är. Och det pikade nog någonstans slutet på 90-talet tror jag, för då var priserna extremt höga och... sen så kom internet lite mer då och slog igenom, och då blev standardpennorna lite mer tillgängliga prismässigt faktiskt då, men också större krav på att de skulle vara användningsbara, medan de riktigt ovanliga, alltså riktiga samlarobjekten, de drog iväg pris rejält, och de har fortsatt ligga där högt, medan vintage användarpennor då hamnar på en mer behaglig nivå, och även jämfört med moderna. Så början där så var det nästan helt och hållet drivet av intresset, inte så mycket för skrivande som sagt, utan mer som ett samlarobjekt. Och det tycker jag ändras på ganska mycket, så man ser stor skillnad nu när man är ute på mässorna då. Jag åker ju mest till London Pension, för det råkar passa väl in med mina resemönster så att säga. Men, och där har det skett ganska mycket de senaste 10-15 åren. Gått från att vara just en vintersamlare och kanske också till att vara just det, dominerat av moderna pennor, bläck och att användarna där då.
Så det är ganska mycket nyförsäljning?
Det är väldigt mycket nyförsäljning. Så att de första mässorna jag var på, de var i USA då, då var det liksom 95% vintage. Och sen så fanns det en eller två av de stora pennbutikerna, Fountain Hospital och sånt där var med då. Men nu är det tvärtom nästan. Så att så, till och med hört kommentarer från samlare och säljare som håller på med high-end då, som inte tar med sig de fina pennorna för att det är ingen mening då. De går inte att sälja. Det finns inte intresset för dem då. De säljs på andra oftast är det i förmöten mellan samlare och sånt där va, och försäljare. Och där sker det ganska mycket business.
Lite mindre sällskap.
Ja, det är liksom kompis till kompis. Och,
speciellt inbjudan.
Ja. Men, och de har ju sina, alla de här stora namnen, och de har ju sina kundkretsar och de vet ju vad de söker. Så att, jag har ju sålt lite sånt också, folk som har listor på vad de söker som jag vet vad jag kan sälja till då. Men så att det är helt annat nu. Och jag tror det är väl roligt på sätt att det används då. Men det mindre intresse för just de här kanske unika pjäserna med ovanliga mekanismer och sånt där.
Och vad var det, jag tänkte du prata om London Pench och det, vad var det som var, vad ska man säga, du gör någon liten kort spaning av det mesta, vad var det som var populärast, vad var det som sålde där och vad är det som...
Ja, nej, men det var väldigt mycket med bläck och ganska enkla pennor så att säga då, men just det. Nya användare så att säga, snarare än avancerade samlare. Ganska hög utsträckning. Men det fanns ju sådana som sålde sånt också då. Men alla hade liksom ett bredare spektrum. Så det är ju...
Var det något speciellt märke som stack ut, eller var det bara, eller var det mer en prisklass som var...
Ja, det var mer alltså instegsusers än high-end. Även om det finns där också naturligtvis då.
Och vad, i vilken prisklass definierar du dem?
Instegsanvändarna är väl under 1000-lappen då. Och high-end över 15 000.
Har du något tips på en sån här instegspenna? Jag menar, du har ju ganska, både haft butik, vet vad som säljer utan att komma tillbaka med reklamation och sådär. Men om man nu har någon användare som liksom ska börja använda och säga universitetsstuderande.
Ja, det där är ju... Man vill att det ska vara billigt och pålitligt då, och bra. Och det är inte alltid att de tre sakerna kommer ihop samtidigt.
Man kan få två
av tre, typiskt är det, så. Så jag brukar egentligen på instegsperken när man och folk inte har skrivit alls och vill testa då. Då brukar jag rekommendera antingen en Waterman Allure eller en Parker Vector XL kanske då, med fullstora pennor med väldigt, det är samma spets och bläckledare i dem då. De är väldigt bra, pålitliga, gjorda väsentligen som skolpennor i Frankrike då. Och de ligger under 300 spänn, men någonstans mellan 250 och 300 spänn kan man få dem för. Och det, de är då med bläckpatroner då, men det funkar med konverter också så att man kan växla upp. Lamy Safari funkar ju också, men den har ju lite specifikt grepp då, som inte alla gillar. De här är runda och fina så de är, och ändå ganska, de är inte metall, det är fortfarande plast så de håller dem ganska bra. Ett steg upp är ju Sailor och Lecolle och sånt där. De har bättre spetsar då, men det är mindre pennor också, lite mer. Och Sailspetsar är lite finicky då, man säger så. De kräver lite mer av användaren. Men så jag är lite tveksam till att gå för lågt så att säga i förväntanskraven då, för då kan man skrämma bort användare i slutändan.
Hur är det med liksom utbudet? Jag menar, du har varit med några år här och vet för jag får känslan av att det är som en lavin av helt nya pennor varje månad som liksom kommer in som nyheter så där. Det känns som att det rör sig mycket fortare nu än bara för 10 år sedan.
Ja, kanske. Det beror på vad man, det är många märken som kommer in från nya marknader och sånt där och. De etablerade märkena, de gör, där är inte så mycket förändringar. Där är en variation på modell B som kommer i en ny färg eller med någon ny liten layout eller sånt där, och asken ändras lite. Däremot så finns det många nya märken och sånt där som kommer in. En del har ju återuppväxt från de döda. Österbrook, Conklin, Onoto, Conway Stewart och flera sådana där. Och där finns det ju ett intresse att vara nyheter sig då. Och kvaliteten där varierar väldigt mellan de olika märkena. Och sen så kommer det en hel del från Kina-marknaden också då.
Ja.
Men hur skulle jag tänka på det? För jag tänker lite samma som Gudmundsson. Jag upplever att det är väldigt mycket bara på de korta åren som vi har hållit på att senaste åren blir väldigt mycket limited edition varje år, och det här är årets modell och hit och dit. Hur har det ökat sen med tiden, eller är det, har det alltid varit ett sånt race?
Nej, det har ändrats väldigt mycket. Så den första limited editions i modern mening, det var ju Montblancs Lorenzo de Medici som kom 92. Den startade, det fanns några innan också, Parker 75 Spanish Treasure och sånt här. Det var väl de första, så här, limited edition då. De var inte gjorda riktigt för att vara limited editions. Och Montblancs Writer Series, det är ju ganska hyfsade produktionsruns då. Det är liksom 25 000 pennor och sånt där. En del av modellerna då. Och det var där det började. Och sen så, det skapar ju ett intresse. Och just de var ju extremt framgångsrika. Så jag tror att många har försökt efterlikna det. Men det är extremt få av de här modellerna har då stått upp i pris. Som investering är de ganska värdelösa om du inte haft väldigt stor tur just att hitta de här bra sakerna då. Men det är ett sätt att skapa intresse då. Jag menar, Sailor släpper olika serier, 3 eller 4 olika serier. De har grundmodellerna och sen så ligger det 3 eller 4 olika limited edition släpp per år då. Och det skapar ett intresse och det är ju inte till användarna då, utan det är liksom till samlarna egentligen då. Om man inte, ja, har man en del utav en serie på 5 olika variationer, vill man ju ha alla kanske då. Eller också tycker man om just den här specifika färgen då. Så att en del av de här får erkänna ganska krystade då. Men det är ett sätt bara att skapa intresse för marknaden och få en diskussion kring det då.
Känns lite som att en del av det bygger på liksom social media marknadsföring, att folk ska liksom, man kanske inte annonserar idén om dem utan att det sprids på andra sätt så att säga.
Ja, precis, och det här är ju ganska nytt, att det, menar, jag vet inte hur länge, när internet egentligen tog fart för gemene man då, men
25 innan dess år sedan, 20, ja, jag vet det. Ja, där någonstans.
Så när man började samla det, då var det ju bara butikerna, och de fick då in en ny på Watermans karenpennor då. De ändrades lite från år till år, men det fanns i 2 år, sen försvann det, blev ersatt som en ny färg, och det är inte alls så nu. Så att, jag vet inte, men det är ett sätt att driva intresse tror jag, och skapa köplusten hos folk.
Ja, och så, som sagt, när vi nu pratar Pelikan, det är ju, har ju varit samma penna. Nu har väl den ändrats lite också, men det har ju varit samma penna hela tiden, fast en annan färg. Så att det är väl ingenting som
sagt att
köpa årets.
Ja, precis. Och de är ju ganska roliga, en del av de här. Så att, nu vet vi inte vad som händer. Pelikan är intressant, för de har ju blivit sålda då till Hamelin Group.
Ja, men precis. Och även Lamy har ju blivit sålda nu till Mitsubishi Pencil Company.
Det kan gå åt alla möjliga håll där. Får man följa vad som händer. Men i grund och botten, vad jag läst om det hela, så verkar det finnas ett intresse av att bevara företagskulturen som den är nu då. Så vi handlar ju med Pelikan, och hittills har vi ju inte fått något större propåer om ändringar och sånt. Men det lär väl komma, antar jag.
Jag tänkte, vad har du för tankar om de här lite mer groteska specialversionerna, som Monte Grappa Chaos?
Chaos var Sylvester Stallone.
Vad är det vi har gått igenom här?
Jajamän.
Ja, men de här. Och så finns det någon Batman-penna vi såg. Var det Monte Grappa också?
Monte Grappa hade de pistolpenna också, med så här sex stycken. Var det bläck i de där patronerna? Jag minns inte.
Och sen kan man väl, väl skuffa in de här Pen of the Year också från...
Ja, men de har ändå en tankkonstruktur. För det är ett unikt material, och de gör ganska begränsat under varje år. Och det är fantastiska pennor faktiskt. Då. Men de är ju stora, så de är knappt användbara. Det där började, de riktigt groteska sakerna började just med Monte Grappa faktiskt. För de gjorde den här Dragon 95 eller något sånt där. Va? De gjorde en i sterling silver och en i guld. Den är guld.
Så pass tidigt.
Ja, alltså. Och det där var ett svar direkt på Lorenzo de Mitchell, alltså Mont Blancs writer-serie då. Mm. Sen så hade de en variant där när man köpte, jag tror det som heter Blue Nile. Hade man köpt den, så fick man köpa den som heter Red Sea också. Men man måste ha Blue Nile först för att köpa den andra då. De där gick på... det var 5-6 tusen dollar när de kom då, och det här är då tillbaks till 96-97 och sånt där. Så att,
just det.
Så det var där det började, men den är ganska fräck i och för sig, den som heter Dragon då, men om man tycker på Dragon, jag tror de gjorde omkring 2000 x av dem i silver då. Men ja, nej. Det går ju inte att använda. Ska man ha dem för att man ska ha dem då, så att säga. Det finns ju andra som är ännu mer extrema då. Cartier har en del fantastiska reservoarpennor i väldigt limited editions då, som är extremt dyra.
Jag hade skrivit ner en fråga här, men hur mycket om reservoarpennor, men använder du några andra typer av pennor?
Ja, absolut. Jag har från mina dagar i Oxford med Pensplass, men det är ett cross störningssätt som jag alltid har med mig då. Det är en breech och en kulspets cross entry. Och de används dagligdags i stort sett. Ibland så använder jag en rollerball, för jag tycker de är ganska trevliga att skriva med då. Men i övrigt så är det väl reservoarpennor faktiskt. Mm. Man skriver inte så mycket.
Inga blyertspennor.
Ja, i det här sättet ingår en blyertspenna. Så att det här krossättet jag använder. Då. När jag gör vissa beräkningar och sånt där, så kan det vara bra att behöva kunna sudda ibland.
Säger väl det om matematiker. Det var innan datorerna kom då, att det är den näst billigaste professionen att utbilda på universitet. För de behöver bara en
papperpenna. Ja, precis. Det är lite så.
Ja, och filosoferna som inte behöver sudda är ju lite billigare.
Ja, precis. Nej, men så att jag använder det som finns det hands vid behov naturligtvis. Men ofta så finns det ju en reservoarpenna. Och behöver jag skriva någonting? Det enda är väl då om jag vet att det kanske kan utsätta för väta eller sånt där. Jag tänker vilket bläck jag har och sånt där. Men, ja.
Mm. Amen. Oh. Hur går det för dig med dina doktorander och sådär, och omvända lite folk i närheten sådär? Har du lagt av med det, eller har du det som hobby också?
Att
alltid ha någonting som ändå kan testa den här då? Du kan ta
folk i omgivningen, det är snarare lite tvärtom. Att jag upptäcker att folk i omgivningen faktiskt har handlat om eller vill handla om eller sånt där. Så att, jag är inte så drivande i det där.
Men
det är ofta så är det så att folk faktiskt har ett intresse och hittar dem till mig. Det är, menar, förr eller senare så. Även om hemsidor och sånt där är inte så där jätteuppdaterade just nu, men folk hittar till mig förr eller senare.
Jag tänkte kommentera på det. Dels får du avsluta vad man hittade i cyberrymden. Men jag har lite kommentarer på att jag gillar den här retrostilen. Så Den här gubben, penngubben, ja. Hur kom
den? Penngubben kallas penngubben, och det fanns ett företag som heter Lindbergs pennaffär på till lite 40-50-tal framförallt, tror jag. Och de hade penngubben som deras logga. Den har jag lånat.
Ja, och sen finns det då det här du har, vem tillverkade reservoarpennan Runa?
Det var Svensk Reservoarpennfabrik Aktiebolag i Strömstad. Ja, de är tillverkade andra, och det kan man diskutera ganska mycket kring. De dök upp under andra världskrigets slut och försökte få igång verksamheten under brinnande krig, och det gick ganska bra, men de fick massa statsstöd som de inte lyckades vända till vinst, så att det var ganska mycket diskussioner, politiska diskussioner på olika mått. Men de gjorde Runa, en penna som heter Skrib och en som heter Penett.
Ja, jag tänkte fråga, var det så i Sverige också, vet du, om det var liksom så här ransonering?
Ja, absolut.
För visst var det så Tyskland?
Så hela den här perioden är ganska intressant. Då, så att, Tyskland hade export på pennor, och så länge de kunde så hade de faktiskt visst guldstift också. Men sen så gjorde de ju i Pelikan och andra med kromspetsar och stålspetsar då, som gick på det. Och problemet var väl också att guld var en strategisk resurs, men även iridiumet, som man säger då, som var problematiskt. Och det hade vi inte så jättemycket teknologi kring. Mycket av det kom in via Danmark och folk som arbetade på Penol där, på Christian Olsens tillverkning som kom till Sverige. Och Knut Böckard bland annat. Och han var med och startade upp ett företag som heter Gasell i Skåne också. Som är lite spännande, som gjorde väldigt fina pennor faktiskt. Men så det fanns några tillverkningar. Aurora här i Göteborg. Trygg Aunes Industri.
Hört om Soltan.
Ja, det är en intressant sak. Det tror jag att är en ren... de har beställt delar, limmat ihop dem också. Använder dem till att gravera och så. Ah, det är nog precis. Mer... hopsättning än produktion. Men så de svenska märkena faktiskt hade tillverkningen, så var Penett, Skribo och Runa i Strömstad, Gasell i Ljungby och Aurora i Göteborg. Och det är väl de levde några år där efter krigstiden när det var svårt att få in pennor. Sen så 47 eller 48 så började Park kunna leverera igen då. Men de pennorna var extremt dyra. För att det var fortfarande importskatter och annat på det.
Per, du är som en guldgruva då i det här. Jag ser ju ett museum framför mig med pennor och annat. Så du har ju en också på sidan som en illustration av alla reservoarpennans delar och detaljer.
Den kommer från en Mont Blanc-katalog jag hade liggande någonstans där. Så att, det är en Monterosa-penna som visas. Så den är väldigt trevlig. Jag tycker den är bra. Jag använder faktiskt den nomenklaturen i väldigt hög utsträckning. Jag själv pratar om det.
Och du sa ju det här med nätet, Johan, och vi har ju en annan podd som är om te, och det finns ju magasin om det här. Hur är det med det med reservoarpennor och tidskrifter och magasin och tryckta saker? Finns det fortfarande mycket?
Ja, det finns några. Det har Writing Equipment Society i England finns det, och sen så finns det Pen World och Pen Collectors of America har ett tidskrift. Sen finns det något mer lyxbetonat också. Men en del av de här har även arkiv med artiklar och sånt där som man kan söka på. Mycket det här är väldigt, väldigt bra.
Är produktkataloger och sånt där?
Ja, som och det finns från tidigt också. Och lite synd, för att en del av det riktigt tidiga materialet är också insamlat väldigt tidigt. Och så det är fotokopierat på väldigt enkla maskiner, så det är nästan omöjligt att läsa dem då. Men där har också internet faktiskt gjort ett nytt genombrott, och genom digitaliserade tidskrifter och sånt där som man kan söka på då. Så att det finns väldigt mycket sånt.
Ja, men jag tänkte, när jag började, eller när jag hade hållit på ett litet tag, så vet jag att jag stötte på, i alla fall på nätet, det var en väldigt diskussion om att det var så att så fort man hade hållit på lite och skulle sikta på en lite finare andra penna, så var det väldigt viktigt att man skulle ha en guldspets, och så var det väldigt mycket prat, och man höjde att guldspets, det måste man ha. Vad är din åsikt om det där med stålspets mot guldspets, och för en är det någon viktigare för användare eller för en samlar eller är det
både ja och nej, men det är ett kvalitetstecken på att man har lagt pengar på spetsen också då, va? Och med den så kommer också lite mer kvalitetssäkring och kvalitetsarbete runt det hela. Den är mer arbetad helt enkelt och säkert också lite mer testad i de allra flesta fall då. Så att i regel så är pennorna bättre, men det beror inte på materialet i sig utan att man har lagt mer resurser på att faktiskt se till att de funkar bra. Det finns väl några som säger att men anledningen till att de införde guldpennor från början var att bläcken var så himla korrosiva från början och guld är ganska tåligt. Det var en ren praktisk sak. Det hade ingenting med att det var guld egentligen då. Det var mer att pennan inte skulle ätas upp. Guldspetsen då skulle ätas, eller spetsen skulle ätas upp. Nu tror jag att skillnaden är mindre. Jag tror att den består rent i hur mycket energi man lägger på kvalitetsarbetet på det hela då.
Precis, så det är inte så stor skillnad i upplevelse så sätt, utan det är mer än som du säger att man har gjort flera steg ja, i guldpennan.
Vissa säger, ja, de flesta, man ska klara på de flesta moderna spetsar är ganska styva. Och här med att guldet skulle ha mer flex då, det, ja, om man ska ha riktigt flexibel penna kanske man ska gå att ha en guldspets då. Men ingen gör ju sådana nu egentligen i någon högre utsträckning så att
nej. Men det är väl också att jämföra sig Pelikan 200 och Pelikan 400. Då är ju 200 mjukare.
Oftast, ja.
Fast den är i ädelt stål,
ja,
så att säga.
Så att, och det beror lite på formen på dem där. Idealet var kanske M250 då, som var 200 med guldspets, med 400 guldspets. Den var riktigt bra.
Eller antika 400.
Du menar från 50-talet? Ja, ja. Ja, det är jättetrevliga pennor.
Ja,
och de går att hitta i Sverige faktiskt. Pelikan har sålts på 50-talet.
Ja, de finns ganska många.
Framförallt 140 serien. Det såldes mycket i tobakshandeln.
Mm. Och 140 absolut. Är ju en jättebra penna om man vill komma in på lite äldre pennor. Den går att serva själv skulle jag säga, för den har ju plast.
Ja, så länge den inte läcker genom kolven så går den ju att fixa.
Nej, men precis, precis. Så att, ja men den har jag sett några rätt många av faktiskt.
Men nu kan jag på en sak, om det skulle vara så att någon av lyssnarna är lite intresserad av vintagepennor och kanske börja samla eller börja testa, så där, vart skulle du råda dem att börja någonstans?
Ja, hitta pennor ute i det vilda är ju alltid trevligt då, men det är svårt. Då kan man ju, ja, det finns några som säljer pennor och några av oss säljer också vintage då. Så jag har ibland på pennshoppen, pennshop.se, vintage del. Den fylls på av och till och det beror lite på vad jag har i lager och vad jag vill lämna ut. Då. Oftast är de sakerna servade och klara så de går att använda. Annars kommer det stå så. Och det är ju det som är problemet då, att man ska ju ha dem, om man vill använda dem då så ska man ju titta på det. Annars kommer det ut en del på nätet via Tradera sånt här också. Och eBay om man vågar köpa utomlands ifrån då. Om man vill lära sig lite mer då så har vi ju några, jag har ju reservoarpennor.se också. Båda de här sajterna går tillbaka till 2006 ungefär. De har väl inte uppdaterats jättemycket sedan dess kanske man ska påpeka. Men det finns en del information där och där kan man börja läsa på lite också om mekanismer och vad som är lite samlingsvärt och sånt där.
Men det har väl inte pennorna heller uppdaterats sedan den tiden?
Så att... inte vintage, nej. Men man kan göra det mer läsbart. Jag håller på med uppdateringar som ska ut sen här, men rent tekniskt då. Men innehållsmässigt också. Jag har forskat lite mer. Det finns några stycken som roar sig lite med att forska i svensk pennindustri. Så att det kommer lite uppdateringar där.
Tar vi och länkar de två sidorna både till pennshop.se är väl adressen?
Ja, pennshoppen heter den. Men jag tror att man hamnar på pennshop.se när man har HTTPS att se fram dit. Det kommer att uppdateras i sommaren också mot en nytt sajt som heter Pendea. Men den är under uppbyggnad. Så att,
Ja, men det är bra. Och det är det. Ja, men det är en bra start där, tänker jag. För det är väl egentligen så att om man vill, tänker jag, om man vill börja med vintage så är det bra att läsa på lite först kanske innan man kastar sig ut på Tradera eller om man nu inte går till, som sagt, går man till dig eller till Björn Arbom så vet man ju att det är färdigsurvade pennor, om man säger så. Men annars så vet man ju inte riktigt kanske vad man får och då är inte alltid de som säljer som vet vad de säljer heller.
Om du går till auktionssajterna så är det nästan ingen som vet då. Det finns några som är väldigt medvetna då. Och det, men det kan de inte klandras för, va? Men de har en penna de hittar i byrån eller köpt in någonstans ifrån och de gör så gott de kan. Man kan ju börja med en liten gyllene medelväg också. Det finns en del fantastiskt bra pennor från 70-tal upp till 80-90-tal när jag tänker Parker 75, Schaefer Targa, som är regel extremt bra pennor, som har lite av den gamla vinterkänslan då, va? Men är fortfarande ganska moderna patronfyllare av extremt hög kvalitet, som dessutom då är väldokumenterade på olika sajter och har en uppsjö av olika färger och konfigurationer som man kan gräva ner sig i, nörda ner sig. Men om man ute efter mer skrivupplevelser mer specifikt med flexibla spetsar och sånt där, då är man nästan tvungen att söka sig tillbaka till 20-talet. Och då är det ju härvärmsfyllare och ja, då krävs det lite arbete på pennorna.
Mm. Jag tänkte jag kanske skulle avsluta med en kanske kontroversiell fråga här. Vad är din tanke om nya Retro 51 kontra gamla Retro 51?
Nu pratar vi Parker 51 då, eller? Det finns ett märke som heter Retro 51 också.
Ja, men precis. Ja, Parker, just det, Parker
51. Jag tänkte det också. Jag har varit förvirrad
det,
här.
Ja, ja. Ja. Parker 51, det gjorde ju sen. Ja, det blev jag.
Vad tänker jag om det här? Jag säljer ju det nya och den gamla då, så att säga. Då. Den nya gedigen bra penna då, som har design tokens från den gamla. Det saknas ju en viss känsla i det nya, tycker jag, som finns i den gamla då. De är extremt bra. Jag har också alltid en Parker 51 eller två laddare då, med lite bläck. Ja, det är olika pennor. Det är liksom bara designmässigt har man gått tillbaka till ursprunget då, så att säga. Och så har man ja, som du säger, levt lite på retrovågen då. Men det är en modern Parker 51-penna. Eller en Parker-penna då. Så hade kunnat se likadan ut och fungera lika bra då. Däremot ska man ju säga kanske då att det är inga dåliga pennor. 100 år av ingenjörsutveckling och datorkonstruktion och annat sånt där har faktiskt gett framsteg också då. Och moderna pennor är i regel väldigt, väldigt bra. Men om man letar efter den specifika den sköna känslan som fanns i de gamla, kanske man inte hittar den där alltid.
Nej, alltså du skulle säga att om jag tolkar det du sa rätt, de ser likadana ut, men det är egentligen två ganska olika pennor i liksom styrkor.
Ja, det är ju inga dåliga pennor som sagt. Då, framförallt,
Nej, men att de kanske har olika starka sidor och svaga sidor, men fortfarande bra.
Är det hantverket då, eller detaljerna i den här illustrationen? Vad är det som gör den här retropennan så mycket skönare att skriva med, till exempel med en modern penna?
Jag vet inte. Jag tror delvis är att spetsarna är lite annorlunda konfigurerade. Då. De har en annan svung i sig, de gamla. Och det var för att folk använde... Man får inte glömma att mellan Parker 51 och den ursprungliga 89 så kom kurspetspennan. Och det förstörde folks sätt att skriva. Väldigt tydligt. Jag menar, en bra reservoarpenna skriver du helt utan tryck med. En kursförspänna måste du liksom trycka halvvägs genom bordet för att det ska funka. Då. Och det lever lite kvar i de moderna pennorna. Jag tror man har anpassat de moderna pennorna till liksom lite mer tryck och lite mer mindre det här sköna flödet. Då. Och det är det som slår igenom, tror jag.
Här skulle du kunna ha en framtida debatt, så kallat, eller diskussion med Ballograf och andra. Det här med bläck, alltså kulplättspenna och resorpenna och utveckling och hur man hittar det. För jag är väl där, Gustafsson och Gustafsson, Gudmundsson skojar ju med mig ibland att jag har ett dödsgrepp och att jag skriver håller hårt och sånt där. Så det är ju en inlärningsprocess också.
Ja, men jag använder det som test när jag håller på att ställa in en penna och sånt där. Att jag verkligen kan skriva. Jag har gå igenom ett litet schema med symboler jag går igenom då. Och jag skriver helt utan tryck. Pennan liksom bara vilar mot papper utan att jag trycker någonting. Och då, när jag tycker jag upplever det, då tycker jag har rätt inställningar i pennan. Då.
Mm. Nej, men det låter väl... Jag tänkte säga 51 skriver väldigt fort av jämfört med en del andra pennor.
Ja, men det tror jag bra att den har extremt bra bläckuppehåll, bläckuppfång.
Ja, och sen så är det ju lite hudder också som gör att det aldrig torkar ut. Man kan faktiskt sitta 4-5 minuter utan att den... kommer igång dåligt sen också. Så att, men det finns väl till viss del med i nya, tänker jag. Även om jag var... Jag tyckte den var lite ful.
Ja, det så är det ju en skruvhatt på den. Bara, så att det stödde mig mer. Mm.
Har du något favoritpapper? Eller anteckningsbok? Eller något sånt där? Det kan ju bli för ett annat avsnitt. Men ja,
Ja, nej men jag är väldigt förtjust i rumförspapper här, pappersbrukpappret, Scania 200, 2000. Och annars Rodia eller lite Claire Fontaine, det brukar jag ändå. Och erkänna vanligt skriva papper 80 gram från något av de större märkena. Det är snarare så att man behöver ha lite, det är ju kombinationen av penna, bläck och papper som spelar roll då. Men är det för poröst papper så blir det ju inte bra, men annars så funkar det bästa.
Ja, men det är ju intressant, kul att du fortfarande håller på och leta efter det. Det kan man ju tänka att du som har hållit på så länge borde väl hitta den perfekta kombon.
Jo, men de ändrar ju hela tiden. Papperna framförallt ändrar lite, ja inte Claire Fontaine så mycket då, men andra har ändrat både täthet och strykmaterial allt möjligt på dem. Bläcken har ändrats lite grann men inte på samma sätt tror jag. Man kan ju, där kan man nog välja lite mer, så jag tänker att man kan faktiskt anpassa, genom att välja bläck så kan man anpassa sig till papper och penna lättare än
Så det börja med bläcket och sen
alltså, kolla vad de har för papper och sen så välj bläck därefter.
Nej, men jag tänker att vi avrundar här och tackar Per innan det blir en timme till, så får vi se om vad lyssnarna säger och de har några frågor till dig.
Absolut,
och
det är bara
att ta en fortsättning. Det finns ju på nätet som sagt.
Vi har inte pratat om Facebookgruppen vi har också, jag och Micke Andersson. Ja.
Nej, det kan vi nämna.
För de som inte känner till den så är det ju faktiskt ett väldigt bra ställe att få tips på.
Och den heter?
Reservarpennor. Det finns också en...
Jag såg att du hade ett forum där på sidan, så jag har lite idéer om det, men det kan vi prata om.
Ja, det får vi göra, men jag håller på att byta bakgrund på den också då, till något annat ramverk. Det där var hemsnickat och det håller inte då längre.
Nej, men det är väl jättebra tips Per där, att alla, om vi har lyssnare som inte är med i den gruppen, så är det bara att hoppa med reservarpennor på Facebook, så är det ju otroligt mycket. Det är väl det som jag tycker är bra. Det är ju väldigt mycket högt och lågt. Det är både nya... Ja,
vi modererar ju inte annat än de automatiska modereringarna. Och det funkar bra. Det har varit extremt lite händelser som vi behövt verkligen tagit tag i då.
Så att där är det egentligen allting vi har frågat om är ju typ sådana frågor som händer där också.
Ja, och den är trevlig för den är ju driven av... Det finns både gamla rävar då, så att säga, och helt nybörjare då. Folk som söker information och hittar dit. Så att...
Ja, men det är trevligt.
Nej, men som sagt, då nöjer vi oss med det. Så tackar vi Per och så tackar vi ju Karin Backadis-Jolsson för logotypen, Jim Jonsson för logotyp, och så finns vi då på pennamotepapper.com, och även vi finns på Facebook och Instagram, och så säger vi hej för denna gång, så hörs vi snart igen. Hej, hej!
Hej, hej!
Hej! Hej, space!